Det är ett etniskt begränsat Guds folk. De kommer att kallas judar så småningom. Hur deras historia växer fram i Gamla testamentet. Hur de, som jag sa, bildar ett kungadöme. Men hur det här kungadömet krackelerar så småningom. Det blir ju inbördeskrig. Och Israel, som landet heter, liksom folket, splittras i två delar. Och så småningom så går de här under. Och det som är kvar, det är en skonad skara. De hamnar i babylonisk exil så småningom. Efter att Jerusalem har fallit, templet har rivits ner av babylonierna och folket har förts bort i exil. Det som en gång var ett stort folk och en nation är nu en spillra blott. Men folket existerar fast de befinner sig i babylonisk exil utan land. Det är en tragisk historia. Och i den här historien så uppträder det profeter. Och vad är profeternas roll? Jo, det är ju att försöka föra det här folket tillbaks till Gud igen. Så att de går in i rollen som Guds folk, så som Gud hade tänkt från början. Och så på 700-talet så kommer det en stor profet. Kanske den största av alla. Jag tänker på Jesaja. Och Jesajas livsöde är så tragiskt. Därför att han får uppgiften av Gud att förkunna till ett folk där synden och avfallet har gått så långt att det inte längre finns någon återvändo. Det är ju till Jesaja som Gud säger att ju mer du predikar, ju mer ska de vända sig bort från dig. Ja, de ska till sist krympa ihop till en sån liten skara. Han jämför ju med ett träd där i 6:e kapitlet i Jesaja. Som ett träd som man hugger av. Och efter att ha huggt av det så rycker man upp till och med roten. Och så finns det en strimma av hopp i den där bilden också. För att det står så här. Den roten är helig. Står det. Det som en gång var stort har nu blivit som till en liten rot. Men det är inte helt ute med Israel. Om jag förstår profeten rätt. Utan det finns liksom en liten rot med liv kvar. En skonad skara. Och det är just det som Jesaja säger. Jesaja utgör någon slags vändpunkt i Israels historia. Och från att fokus har varit på det stora folket. Så liksom vänds nu liksom blicken ner mot liksom ett folk i folket. Ett slags renad skara i den stora skaran. Det är som att Gud liksom inte längre tror på den stora skaran. Utan han koncentrerar sig på den lilla, lilla gruppen. Ett slags Israel i Israel. Det är en mycket märklig tanke som möter oss i Jesaja. Och det står så här att Gud, ja det är min sammanfattning. Han renar sitt folk. Han utser Israel på nytt. Den heliga resten, det som tror. Herren ska förbarma sig över Jakob, alltså Israel. Och på nytt utvälja Israel. Det är som man ska börja om nu. Fast inom ramen för samma folk. Ja. Och så står det så här i det 10:e kapitlet, lägg märke till det. Den dagen, nu blickar Gud framåt. Ska Israels rest... Alltså resten, det är den där roten. Det är den här lilla, lilla skaran. Det är som att Gud liksom, som jag sa, liksom, tror inte längre på det här stora. Utan i det stora finns det lilla och i det lilla finns hoppet. Den dagen ska Israels rätt, Jakobs skonade skara. Inte längre förlita sig på honom som slog dem. Vilka då? Jo, man ska inte längre förlita sig på babylonierna som man har hamnat under, vars makt man har hamnat under. Judarna var ju helt i händerna på babylonierna. Utan denna räddade skara som nu befinner sig borta i Babylonien, som har förts i exil. De ska fast förlita sig på Herren, Israels helige. En rest ska vända om. Och det kallas för Jakobs rest, Israels rest, till Gud hjälten. Om än ditt folk Israel vore som havets sand, ska bara en rest vända om. Det här är en viktig tanke. Alltså, Gud har inte övergett sitt folk. Även om de flesta har avfallit, så finns det liksom en rest kvar, va? En liten grupp. Och den gruppen, om jag förstår Jesaja rätt, det är den gruppen som befinner sig där borta i fångenskapen i Babylonien. Allt hopp är inte ute. Därför att det finns fortfarande några som tror och håller fast vid förbundet. Och de tänker Gud leda vidare i sin plan. Men lägg märke till att vi är i Gamla testamentet nu. Det handlar om det etniskt begränsade gudsfolket. Det handlar om judar. Den begränsningen lever vi fortfarande i här. Och om vi nu skulle liksom bara dra en slutsats, så kan vi säga så här att Israel, det blir i det här perspektivet, i det här nya perspektivet, de judar som tror. Ett slags Israel i Israel, va? Före Kristus, de som trodde på en kommande Messias. De bar ju löftena vidare. De levde i förbundet. Och ni vet, det var ju så att efter den där babyloniska exilen som inträffade på 500-talet, så småningom återvände ju judarna till Jerusalem och byggde ett nytt tempel. Om ni läser både i Zakaria, profeten Zakaria och Haggai, två böcker som skrevs efter exilen och som uppmuntrar de som återvände, så ska ni upptäcka på tre ställen i Haggai bok så nämner han om den rest som har återvänt till Jerusalem. Alltså, han använder det här begreppet rest, precis som Jesaja gör. Denna rest, och det var de som byggde ett nytt tempel. Det var de som fortsatte efter katastrofen. Det var de som återvände. Visserligen inte för att upprätta en nation, men det har ingen betydelse, därför att de utgjorde ett gudsfolk som på nytt började offra och tillbe Gud i Jerusalem, och som längtade och bar löftena om en kommande Messias vidare i historien. Och så kommer Jesus. Och vi kan säga så här att efter att Jesus har kommit, så är resten, utgörs resten av de som tror på Jesus, han som är Messias. Ni vet, i början så var ju den kristna församlingen en judekristen församling. Alla kristna var judar i början. Och det som skilde dem från andra judar, det var ju att de ansåg att Jesus var Messias, eller hur? Paulus var ju en sån Jesus-troende jude. Han var ju kristen jude. Och därför så, jag definierar den här resten efter det att Kristus har kommit, som de judar som tror på Jesus. Eller vi skulle kunna kalla dem rent av för kristna judar. Ni vet, ibland säger man sån här messiasjudar eller någonting sådär. Det är bara krångla till det, tycker jag. Det är bättre att säga som det är, kristna judar. Så enkelt är det. Liksom det finns kristna smålänningar, finns det kristna judar och kristna danskar. Norrman är mer tveksam till det här. Den Kristus troende judiska, eller de judiska Kristus troende. Nu är det ett problem här i Nya testamentet. Och när vi läser Apostlagärningarna. Visserligen så är det väckelse i Jerusalem i början. Det står att flera tusen kom till tro och lät döpa sig och så. Och vi förutsätter att de är judar hela bunten. Men sen går det ju rätt trögt, eller hur? De hade ju den här tanken här att ja, nu när Jesus har kommit och det blir klart att han är Messias, så kommer alla judar att omvända sig. Men så blev det inte. Tvärtom, det gick väldigt trögt. Paulus, han gick visserligen alltid först till synagogan, står det. Men det blev sällan napp där, så att säga. Utan då står det att han vände sig till hedningarna och de kom till tro i massor där, va? Det var väldigt. Så det gick väldigt trögt. Och för Paulus så blir det här ett jätteproblem. Det blir ett oerhört problem så småningom det här att inte judarna kom till tro. Men innan vi liksom ser på en sån här verkligen så att säga problematisk text, va? Så ska jag citera lite grann ifrån Efesierbrevet. Där Paulus liksom pratar om judar och hedningar som tror på Kristus. Det är ett väldigt intressant resonemang han har här. Man kan säga så att det som är poängen i Nya testamentet, det är att medlemskap i gudsfolket är inte längre etniskt begränsat. Alltså om vi säger så här att innan så var det bara judar som kunde tillhöra gudsfolket. De som trodde på en kommande messias. Och i början av den kristna församlingens tid så hade man ju den här uppfattningen att det var bara judar som kunde bli frälsta. Därför att det var ju till de löftena det. Man hade visserligen en uppfattning om att när judarna hade kommit till tro på Kristus, men först då, efteråt, så skulle också hedningarna komma in. Liksom, va? Det var en slags ordningsfråga. Och ni vet, Paulus, han tänkte så här, ska jag gå och vänta hela livet på att judarna ska komma till tro? Nej, Paulus påstod att han hade fått en uppenbarelse från Gud. Att Gud har ändrat den här ordningen. Att redan nu, innan judarna har kommit till tro, så kan man förkunna för icke-judar så att de kommer till tro och blir delaktiga i gudsfolket. Det var det som var så kontroversiellt för Paulus. Det var inte helt, liksom, man var inte helt överens om detta. Men Paulus han hävdar, jag har fått det från Gud genom en uppenbarelse. Hade det varit idag så hade det blivit ett extra församlingsmöte. Liksom, undrar liksom, vad är det liksom han hänvisar till egentligen? Ja, ni vet, folk som har fått uppenbarelse så. Det väger ju inte tungt, precis. Men det är ett faktum att bilden som växer fram sen det är att nu är inte längre den här judiska gränsen för medlemskap i gudsfolket. Var och en kan komma bli medlem i gudsfolket genom tron på Jesus. Oavsett om man är jude eller grek, slav eller fri, man, kvinna, säger Paulus. Alla är vi ett i Kristus. Han är Galaterbrevet. Och så skriver han till Efesierna, Efesierbrevet. Och där skriver han att genom tro på Kristus kan även icke-judar, hedningar bli en del av gudsfolket. Det är väldigt intressant när han, de här ordvändningarna har, han säger så här att kom ihåg, skriver han till de här hedningarna i Jesus. Kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus och utanför medborgarskapet i Israel. Det är ganska tydligt, eller hur? Men så är det inte längre. För ni har ju kommit till tro på Jesus. Alltså är ni inte längre, ni hedningar, gäster och främlingar, utan äger samma medborgarskap som det heliga och har ett hem hos Gud. Jag tror att han pratar om judar och hedningar här, va? Så tolkar jag det. Och han säger, tack vare Kristus är hedningarna genom evangeliet arvingar som vi. Vilka vi? De judekristna. Paulus är jude, eller hur? Medlemmar som vi, eller som, alltså arvingar som vi, tillhör samma kropp som vi och har del i löftet som vi. Vi och ni. Vi och ni. Vi har samma status. Oavsett om du är jude eller hedning, i Kristus så är vi alla ett och vi är delaktiga i samma gudsfolk. Men det handlar inte om en delaktighet som kan gestaltas utan tro på Kristus. Det är märkligt till det. Tack vare Kristus Jesus. Det är Jesus som är vägen in i gudsfolket. Vi får inte glömma Jesus när vi pratar om judar och hedningar. Det är en del som gör det, va? Utan det som gör att kristendomen är kristendom, det är ju Jesus, eller hur? Utan Jesus, ingen kristendom. Och Jesus är frälsningen. Han är vägen in till gemenskap med Gud. Men så var ju det där med judarna. Varför kommer de inte till tro? Och Paulus, han liksom Han går och grunnar på det här, va? Han tycker det är så märkligt egentligen. De som känner Gud, de som har läst om Gud och de som har fört det här arvet om Gud vidare genom århundrade, de som känner till löftena och förbunden och gudstjänsterna, varför tar de inte emot Jesus? Aj, hopplöst. Och det är detta som Paulus nu alltså försöker liksom förklara i 9-11. Så gott han kan. Han kan ju inte ens förklara det själva. Och ska andra då kunna förklara det som skriver bibelkommentarer och så? Alltså Paulus fattar inte det här själv riktigt. I slutet så säger han så här att han liksom kapitulerar och säger vilken nåd, eller vilken visdom det är som man inte kan fatta det, säger han. Men han säger vissa saker här som jag tror är viktiga. Nu ska inte jag göra anspråk på att jag liksom på något sätt förstår mer än Paulus. Det var inte så han menade. Alltså. Men han börjar med i alla fall med att säga att konstatera att de flesta judar inte tror på Jesus. Det är problemet för Paulus. Jag talar sanning i Kristus. Jag ljuger inte. Den heliga ande låter även mitt samvete bestyrka det. Ty jag är fylld av sorg. Mitt hjärta plågar ständigt. Jag skulle önska att jag själv fördömdes och skildes från Kristus om det kunde hjälpa mina bröder och stamfränder. Det är ganska starka ord, eller hur? Han skulle till och med kunna offra sin plats i gudsfolket om det kunde gynna bröder. Jag vet inte om man menar allvarligt, men man kan säga att det är ett uttryck för en väldigt stark sorg, så att säga, över att de inte tar emot Jesus. De är ju israeliterna som har fått söners rätt, härligheten, förbunden, lagen, gudstjänsten, löftena. De har fäderna, och från dem kommer Kristus som människa, han som är över allting, Gud välsignad i evighet. Amen. Varför tar de inte emot Jesus? Det är obegripligt, säger Paulus. Men nu är det så här att Paulus ställer frågan till Gud. Ska det alltid vara så här? Och då svarar Gud att så ska det inte vara. Nej, en gång i framtiden ska även judar tro och inse vem Jesus är. Alltså det är min medvetna tolkning av det Paulus säger nu. Va? Därför att jag tror så här personligen att vi kristna, vi ska ha en så att säga kristocentrisk teologi. Alltså vi får inte tumma på Kristus. Sen är det en helt annan sak på hur människor möter Kristus. Det kan ske på väldigt olika sätt. Men själva innehållet i evangeliet, det som säger att Kristus är frälsningsvägen till Gud, det är det som gör evangeliet unikt. Och har vi ingenting, kan vi inte säga det, så har vi ingenting att säga. Då har vi ett tomt budskap, menar jag. Om man ska liksom hårdra det hela. Då är det så här att Gud har visat Paulus någonting som ska ske i framtiden med judarna. Så tolkar jag det hela. Det finns en gudomlig plan. Och den gudomliga planen, den handlar för Paulus om att Gud har bestämt vad som ska ske i framtiden när det gäller hans frälsning av hedningar och judar. Alltså Paulus får liksom blicka in i det gudomliga mysteriet. Som för oss är obegripligt. Att å ena sidan, det är en ständigt återkommande fråga, va? Å ena sidan så ställs vi inför val där vi ska säga ja eller nej och ta ställning. Å andra sidan så finns det en på förhand given gudomlig plan som kommer att gå i uppfyllelse. Alltså hela Paulus resonemang bygger på någon typ av gudomlig försyn. Eller vi skulle kunna säga en slags gudomlig plan som är förutbestämd. Och som vi inte får att gå ihop riktigt. Alltså det vill säga vi förstår det inte. Men det är ganska magstarkt om vi skulle säga att vi förstår hur Gud tänker och hur han planerar. Vi liksom måste ju inse vår begränsning. Judarnas vägran att tro på Kristus, säger Paulus, har lett till att icke-judar har blivit frälsta. icke-judars frälsning ska i framtiden leda till judars frälsning. Alltså det låter som en väldigt konstig liksom ekvation, va? Men alltså, på något sätt kan man säga att Paulus har ställt frågan så här: varför tar judarna inte emot Kristus? Jo, det ingår i en gudomlig plan att de ska säga nej till Kristus. Därför att i och med att de säger nej till Kristus så går ju budskapet vidare till hedningar. Alltså det vill säga, genom judarnas vägran så har hedningarna kommit till tro. Är ni med? Det är precis det han säger. Alltså deras vägran har lett er till välsignelse. Redan nu finns det dock judar som tror. Alltså man får inte underskatta det faktum att det fanns ju judar som trodde också, om än en liten skara. Jag frågar då, kanske Gud har förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är ju själv israelit, alltså det vill säga jag är judekristen. Jag är ett bevis på att Gud inte alls har förskjutit judarna. Utan de judar som tror på Kristus, det är beviset på att Gud har inte förskjutit judar överhuvudtaget. Och dessutom så ska han göra någonting stort med dem i framtiden. Jag är själv israelit, ättling till Abraham och av Benjamins stam. Gud har inte förskjutit sitt folk som han en gång har utvalt. Det finns i vår tid, nu kommer det. Det ser jag själva. Det finns i vår tid en rest som Gud har utvalt av nåd. Och den resten, det tolkar jag som att det är de judekristna. Helt enkelt. Paulus är ju själv en av dem som tror på Jesus. Och det fanns ju andra judar som trodde på Jesus. Men väldigt många gjorde det inte. Vad ska hända med dem då? Ja, det är det som är hemligheten. I framtiden ska nämligen resten, säger Paulus, utökas med många. Han säger inte mer. Han pratar inte i exakta termer. Han låter oss bara ana att det ska ske någonting med det judiska folket i framtiden. Resten ska inte längre vara en rest, utan resten ska utökas av många. Och då är det ingen rest längre. Hur många då? Det vet vi inte. Det vet bara Gud. Jag sa ju det, att vi vet inte allt som Gud vet. En del tror att de vet mer nästan än Gud vet. Men vi vet rätt lite jämfört med Gud, ska jag säga. Vad som ännu är fördolt hör Herren vår Gud till. Men det som är uppenbart, att det gäller för oss. Vi vet tillräckligt mycket, med andra ord. Och det är bättre vi jobbar med det vi vet än att vi bekymrar oss över det vi inte vet. Men ni vet, det finns ju en del predikanter och bibelläsare som här sysslar med sånt som vi inte vet. Det är spännande. Ja. Jag frågar då. Kanske snavade de, alltså de som då stod emot Kristus, för att det skulle falla? Visst inte. Paulus använde ett, nu kan jag inte prata för mycket här, för klockan är. Ja, det är ingen fara. Jo, Paulus använder ett grekiskt uttryck här som är väldigt roligt. Alltså, det låter så här, va? Mekenoito. Och det översätter man då med visst inte, men det betyder ungefär tusan heller. Så översatte min lärare i grekiska Lund alltid det, va? Men det var för att provocera lite grann, va? En sån där kraft, bort det, stod det, jag tror, 1917 års översättning, va? Nu har man liksom förmildrat det lite. Visst inte. Visst inte. Men när de föll blev det till räddning för hedningarna. Nu kommer det igen, va? Alltså det fanns en slags gudomlig logik i det här. En plan. När de föll blev det till räddning för hedningarna, för att detta skulle sporra deras egen avund. Om deras fall gav världen rikedom och deras nederlag av hedningarna rikedom, vad ska då inte deras fulla styrka ge? Alltså, återigen, de ska inte alltid vara en rest. De ska nå full styrka en gång. Och hur starkt är det? Det vet bara Gud. Han låter oss ana att det ska ske någonting. Det ska ske en förändring inom ramen för Guds plan med det judiska folket. Och är det inte märkligt att det här folket har bestått i årtusenden? Är det inte liksom en gudomlig plan att Gud har vakat över det här folket som har liksom på något sätt hotats av utrotning om och igen, men ändå lyckas liksom överleva? Är det deras egen förmåga? Är det inte en gudomlig hand som har hållits över det här folket? Och att de fortfarande existerar, är det inte en förberedelse på någonting större som ska ske? När de ska bli till full styrka igen. Och så kommer liksom upplösningen. Ja, först har han en bild som är väldigt fascinerande, det här med trädet, olivträdet. Han pratar om äkta grenar och oäkta grenar på sätt. Han talar om grenar från det äkta olivträdet och grenar från vildoliven, där vi det är alltså. Vi är liksom en vildoliv, vi smålänningar, som inte är judar. Medan judarna då är de äkta grenarna. De äkta grenarna som nu är avbrutna ska i framtiden återrympas in. Han liksom bryter av med en bild här, va? Från hans trädgårdskunskap. Ja, det är en lång text det här, va? Men vi måste läsa den. Om det första brödet är heligt är hela baket heligt. Om roten är helig är också grenarna heliga. Om några av olivträdets grenar har brutits bort och du som är en gren av vildoliv, det är alltså vi här om vi inte har judisk påbrå, har ympats in istället och får del av saven från det äkta trädets rot, så förhäv dig inte över de andra grenarna. Om du gör det ska du veta, det är inte du som bär roten utan roten som bär dig. Nu säger du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Ja visst, det bröts bort därför att du inte trodde, men du är kvar därför att du tror. Var inte övermodig utan ta dig i akt. Ty om Gud inte skonade de ursprungliga grenarna ska han inte heller skona dig. Du ser att Gud är både god och sträng. Sträng mot den som har fallit, god mot dig som håller fast vid hans godhet. Annars blir också du bortskuren. De andra blir däremot inympade, såvida de inte framhärdar i sin otro. Det står i Guds makt att ympa in dem igen. Ty om du skars ut ur den vildoliv som du av naturen hörde till och mot naturens ordning ympades in i ett odlat olivträd, hur mycket lättare kan då inte de äkta grenarna ympas in på sitt eget träd? Alltså jag är från Göteborgs norra skärgård, alltså det växer inga träd överhuvudtaget, så jag kan ingenting om det här, va? Egentligen. Men det här med ympning är ju fascinerande egentligen, va? Att man liksom kan fästa någonting på en främmande stam och så blir det liv och alltihop det där, va? Paulus, han var nog väldigt kunnig om detta, tror jag faktiskt. Han måste nog hålla på i sin egen trädgård lite grann kanske, jag vet inte. Ja, det är samma sak han säger, eller hur? Och så kommer då liksom crescendot i elfte kapitlet. Liksom slutklämmen. Och då säger han så här. Bröder, för att ni inte ska förlita er på ert eget förstånd vill jag att ni ska känna till denna hemlighet. Hemlighet, det vill säga hemligheter, det är sånt som Gud förfogar över, men som han har låtit Paulus kika in i. Gärna. Alltså Gud har avslöjat lite i alla fall av sin hemlighet för Paulus. En del av israeliterna är förstockade, ja det visste vi. Han har sagt nu i tre kapitel. Och ska förbli det tills hedningarna i fullt antal har nått målet. Alltså, då tänker vi så här då, va? Guds plan handlar om att han ska frälsa x antal hedningar. Hur många då? Det vet bara Gud. Men en dag så är liksom hedningarnas kvot fylld. Om man tycker jag milt här, va? Och då, när de har nått målet, då ska hela Israel bli räddat. Vad är då hela Israel? Jo, det är ju den utökade resten, Israels fulla styrka, det vill säga så många judar som Gud redan nu vet ska komma till tro genom Kristus på honom. Och han fortsätter ju, som det står skrivet, från Sion ska befriaren komma och ta bort all synd från Israel, alltså Jakob. Och detta mitt förbund med den betyder att jag lyfter av dem deras synder. Ser man till evangeliet är det fiender, Guds fiender för er skull. Ser man till utkårelsen är det hans älskade för fädernas skull. Gud tar inte tillbaka sina gåvor och sin kallelse. Ni var tidigare olydiga mot Gud men har nu fått förbarmande genom deras olydnad. Nu har det varit olydiga medan ni har fått förbarmande. För att även det ska få förbarmande. Gud har gjort alla till olydnadens fångar för att kunna förbarma sig över alla. Alltså, det är fascinerande här tycker jag. Ni märker det efter att hoppa till där. Och då drar jag den här slutsatsen då, va? Att just nu befinner vi oss i en fas i historien där en försvinnande liten del judar tror på Jesus. Men så ska det inte alltid vara. Om jag förstår Paulus rätt. En gång ska resten vändas till en full styrka. Och jag kan inte tolka detta på något annat sätt. Att det här judiska folket som har bestått i tusentals år ska en gång möta Jesus. Och då ställer du frågan till mig, på vilket sätt då? Ska vi dra ner till Mellanöstern med en väckelsekampanj? Ska vi ta lite tältmöten nere vid Golgata i Jerusalem? Nej, nej, nej. Jag tror nämligen att vi har försuttit våra chanser när det gäller den typen av verksamhet gentemot judar. De har känt sig hotade i 2000 år genom alla tvångsomvändelser och påtvingade evangelier. Så att det är bättre Gud får sköta det. Han ska se till att de ska bli frälsta till sist, de som ska bli frälsta har judiskt påbrå. Och hur exakt det ska ske, det får vi lämna åt Gud. Som jag citerade, tror jag, första gången, den här predikanten som kom till Levi Petrus och sa, vad ska vi göra med judarna? Och han säger, bry dig inte om judarna, de tar Gud hand om. Vad ska vi göra under tiden? Jo, vi ska ha en dialog med judendomen. Vi ska se judarna som våra bröder och systrar. Vi har samma ursprung. Vi har samma fäder. Vi går tillbaka till samma luften. Vi tillhör samma rotsystem, brukar jag säga då, va? Men vi ska inte som kristna ge upp vår kristna identitet. Ni vet, det finns en del kristna som liksom tror att de ska liksom i någon slags, vad heter det, juderomantik liksom bli judar och sådär, va? Alltså, jag är stolt över att jag är kristen och tror på Jesus. Och jag har så mycket gemensamt med judar, men det finns en sak som skiljer oss åt. Det är tron på Jesus. Och det får vi som kristna, tror jag, aldrig tumma på. Att vi tror på Jesus. Och att det är avgörande, vare sig man är jude eller grek. Men vi ska inte, tror jag, personligen, jag är lite tveksam till det med att omvända judar och sådär. Utan jag tror att i det judiska fallet så ska vi lämna det i Guds hand. Han genomför sin plan. Och det är lite grann det Paulus försöker säga det här, va? Att han litar på Gud i den här planen som han har. Och bara som sist, alltså det här med att då ska hela Israel bli räddat. Det är klart vi undrar vad som menas med den här frasen mer exakt. Vi skulle gärna vilja veta mer exakt vad som menas. Vad menas med hela Israel? Vad menas med Israels räddning? Jag har ju delvis sagt vad jag tror det menas. Det vill säga, de ska möta Jesus. Det tror jag är frälsningen som Paulus talar om. Men han talar i väldigt dunkla termer. Hur ska vi då se på Israel idag? Ja, vi ska se, som jag sa, på det judiska folket som ett Guds mirakel. Jag tror att det finns en judisk stat, ingår i den planen också. Det är inte uppfyllelsen, därför att de har inte mött Jesus igen. Men det är en förberedelse att det finns ett judiskt folk som fortfarande existerar. Att det finns en judisk stat. Att judarna har återvänt till sitt hemland. Alltsammans ser jag som en slags förberedelse på någonting större. Men för Guds skull, vi ska inte klanta till detta igen som vi har gjort i 2000 år. Utan nu tror jag den här gången, eller vad säger jag, så ska vi låta Gud ta hand om detta. Och under tiden så ska vi odla positiva kontakter med judar. Vi ska ha en dialog om allt vi har gemensamt. Men vi ska heller som kristna inte sticka under stolen med att vi tror på Jesus. Och att Jesus är Messias. Jesus är uppfyllelsen av alla de profetiska löften som vi möter i Gamla testamentet om en kommande Messias. Ja, alltså det går inte att säga mer om detta, för gör jag det då liksom kliver jag utanför texten. Det finns ju alltid folk som har, ni vet, såna här profetiska små detaljer som man undrar ibland var de har fått ifrån, om jag uttrycker mig milt. Man liksom på något sätt pressar de här texterna till någonting som de inte säger, utan jag tror att man ska hålla sig till det de säger och ingenting mer. Ja, nu har inte jag något mer att säga annat än att ni får gärna, vad är klockan, är tid för någon fråga kanske? Ja, men det är ju fantastiskt detta, det är ju liksom nytt rekord. Men det är väldigt bra det här, tror jag, för det kanske är någon som har någon fråga nu. Eller var det så kristallklart? Mm. Ja. 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 Ja, det står inte riktigt så, men man kan tolka det så, va, i Zakaria kapitel 14. 10-14, de kapitlen där. Det står det att han ska ställa sina fötter på Olivberget och det ska klyvas mitt i tu, står det. Nu är det en väldig diskussion om man ska tolka det bokstavligt eller om det är en bild på Messias ankomst. Va? Det är väldigt mycket bilder på hur att Messias ska komma och sådär. Va? Han kommer med molnen och alltihop det där. Så att, men det, oavsett det, va, så är det en text som säger att en gång ska Messias uppenbaras för judarna. Det skulle jag säga att den texten säger. Ja. Ja, just det. Mm. Vilket sa du nu? Kapitel 12, vers 10, Zakaria. Och vi har ju också, jag tänker på Uppenbarelseboken, kapitel 1, vers 7, är det väl, va? Eller 9, 7 tror jag det är. Se, han kommer med molnen och allas ögon ska, alla ska se upp till honom. Det är liksom, vi tror ju att Jesus ska återkomma i makt och härlighet. Och det innebär ju då frälsning och dom. Och det kanske är det tillfället då judarna ska förstå vem Jesus är. I alla fall, man kan i alla fall spekulera på det sättet. Ja. Det har varit väldigt spännande det här, alltså, och det blir lite otakt i innehållet här, va? Vi har ägnat väldigt mycket åt Israels historia, och det är nödvändigt, och det kanske var Guds mening att vi behövde inte liksom kanske vältra oss så mycket i antisemitismens mörka dimmer, höll jag på att säga, utan direkt där vi fick den bakgrunden också, och sen då det här vi kan säga om Bibeln. Och det finns alltså det som är viktigt här att förstå, att Gud har en plan. Han har inte lämnat det judiska folket och sitt öde, utan det finns en plan med detta folk, och allt som Paulus säger ska sammanfattas i Kristus en gång. Och det är vårt bidrag i den här förkunnelsen om framtiden, att allt ska en gång sammanfattas i Kristus. Det är det som är så underbart. Ska vi be tillsammans i slutet här? Fast det är bra här. Herre Jesus Kristus, vi ber till dig att du ska öppna våra ögon, att vi ser det vi behöver se. Tack för din oändliga plan, Gud. Tack att du har inte vänt den här världen ryggen, utan du har en plan som ska mynna ut i att allt sammanfattas i Kristus. Vi ber för din församling att vi ska ha mod och att vi ska stå fast vid en förkunnelse om Kristus som den enda vägen i denna mångreligiösa och mångkulturella tid. Att vi håller fast vid tron på Kristus utan att vi för den skull se ner på andra, utan att vi har en öppen relation till andra människor, men behåller vår identitet. Tack Jesus för din församling. Tack för det judiska folket. Tack att du håller din skyddande hand över Israel. Och att du ska leda också dem fram till dig till sist på ett vidunderligt sätt som vi inte kan fatta. Tack att du välsignar var och en av oss, Herre. Tack att vi får vara inneslutna av din kärlek och din nåd. Och tack för din förlåtelse, Herre. Din försoning, din upprättelse. I Jesu namn ber vi. Amen.